الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ده أيضا ختلكونا i förklaringen på Kitab al-Riqaq från Sahih al-Bukhari. Och vi började i förra lektionen gå igenom kapitlet om hur profeten alaihi salatu wassalam och hans sahaba levde. Och vi nämnde där den långa hadithen om då Abu Huraira radiallahu anhu var otroligt hungrig och han sen då bjöds på mjölk i profetens hus alaihi salatu wassalam. Och den andra hadithen som författaren nämner i detta kapitel är hadith Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu. Där han sa att jag var den första araben, den första muslimen som sköt en pil fi sabilillah. Och det hände ibland att ni var ute på en strid tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam, så hade vi ingenting att äta förutom mat och vissa ökenväxter. Och när någon av oss gick för att uträtta sina behov senare, så var avföringen som spillet från ett får eller liknande. För att de bara äter blad och såna här växter. De hade ingenting annat att äta. Och denna hadith illustrerar som tidigare hadither att profeten alaihi salam och sahaba ibland genomgick vissa faser, epoker av svårighet, av fattigdom, och speciellt i början av al-islam. Så här begav sig sahaba radiyallahu anhum ut för att strida fi sabilillah under de mest svåra förhållanden. Och ni vet ju alla att temperaturen i Saudi, klimatet, är inte speciellt bekvämt. Det är oftast väldigt varmt, soligt, kan ibland bli upp till 40-50 grader. Kokhett. Och det är inte heller så att det växer massa frukter och grönsaker ute i öknen. Det finns oaser. Utan det är väldigt, väldigt stränga, hårda förhållanden. Men det hindrade inte sahaba radiyallahu anhum från att bege sig ut. De begav sig ut fi sabilillah, även om förutsättningarna var svåra. Och här nämner han bara exempel på hur svårt det var. Och det var att de hade ingen mat att äta. Ibland så åt de då blad. Och vissa hadither nämner att blad som skar oss in i kinden. En vassa blad åt dem. Och en annan hadith, gräshoppor. Ni vet, det är halal med gräshoppor. Det var det de åt. En annan hadith, de hade ingen mat. De var vid kusten. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla gjorde så att en val spolades upp på kusten. Och de åt från den under flera dagar. Så vad är här budskapet? Att sahaba radiyallahu anhum genomgick svåra tider. Men det hindrade dem inte. Utan, mashallah, Allah azza wa jalla gav dem seger. Och gav denna religion seger med hjälp av sahaba radiyallahu anhum. Och dessa hadither illustrerar också på en viktig sak som vi kanske berörde förra lektionen. Och det är att den här jämförelsen mellan rikedom och fattigdom. Kommer ni ihåg det? Och att pengar, status inte symboliserar en persons värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte pengar som mäter om en person är bra eller dålig. Det är inte rikedomar och status. Utan det är hans gudsfruktan. Och om pengar hade varit måttstocken, det som avgör om en människa är bra eller dålig, så hade profeten Muhammed alaihi salatu wassalam varit den rikaste människan som gått på jorden. Är det inte så? Då han är den mest älskade människan hos Allah azza wa jall, den bästa människan som har gått på denna jord. Och Allah azza wa jall valde för honom ett simpelt liv. Inte ett liv av rikedom och överflöd. Och det är det största beviset på att pengar inte är en måttstock när det kommer till att mäta glädje eller status hos en person inför Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner också i detta kapitel hadith Aisha radiyallahu anha, Där hon säger att profeten Muhammeds familj, alayhi salatu wassalam, från det att de kom till El-Medina, mättade sig inte på yani bröd eller mat tillagad av mjöl i 3 nätter eller 3 dygn i rad. Det vill säga att det gick aldrig 3 dagar. 3 dagar i sträck, och att profeten Muhammeds familj, alayhi salatu wassalam, hade bröd på bordet. En dag kanske, dagen efter fanns det inget. Och dagen efter kanske det fanns lite, och dagen efter fanns det inte. Yani, hur många år bodde profeten Muhammed alayhi salatu wassalam i Medina? Är det någon som vet? Ja, shabab, det här ska ni veta.
10 år.
Det ska ni veta. Han blev profeten, han var 40 alayhi salatu wassalam, bodde i Mekka 13 år, bodde i Medina 10 år. Och dog när han var 63 alayhi salatu wassalam. Så 10 år. Och det gick inte, yani, 3 dagar i sträck med att han hade bröd på bordet. Och det berättas också från Aisha radiyallahu anha, som sa att profeten alayhi salatu wassalam åt aldrig 2 måltider om dagen, förutom att den ena var dadlar. Yani, han åt aldrig 2 måltider av mat. Yani, kött på lunch och sen kyckling på kvällen eller liknande. Det här fanns inte. Aldrig. Utan åt han 2 måltider, så var det den ena mat och den andra var dadlar. Allah musta'an. Och det berättas också från Aisha radiyallahu anha, som sa att profetens säng alayhi salatu wassalam var av skinn. Och den var stoppad med blad från daddelpalmen. Liv. Profeten Muhammed alayhi salatu wassalam sov inte på någon upphöjd säng. Han sov på marken. Och hans säng var av skinn. Yani, skinn, och som var då stoppat med blad från palmträdet. Och ni vet, en kudde eller en madrass kan ju stoppas med olika saker, eller hur? Beroende på vad den fylls med, kommer att avgöra dess mjukhet och hur bekväm den är. Är någon av er som har sett eller känt på blad från ett palmträd? Någon som har gjort det? Jag kan säga att det är inte det mjukaste av blad. Det kanske är de mest sträva och hårda av alla blad som finns. Så att profeten säng alayhi salatu wassalam var väldigt hård. Det var inte någonting, yani, någonting skönt och bekvämt. En gång så sa man ju till profeten alayhi salatu wassalam: ska vi inte fixa till dig en säng som är mer bekvämlig, som är fylld med någonting mjukare? Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam det kända uttalandet: mali wali dunya. Vad har jag med dunya att göra? Jag är bara som en förbiresande person i detta liv, som sätter sig under ett träd för att ta skugga, och sen fortsätter jag min färd. Det här är min liknelse i detta världsliga liv. Mali wali dunya. Det här var profetens slogan, hans inställning till detta liv. Vad har jag med dunya att göra? Yani, vem bryr sig om dunya? Det är inte viktigt. Det viktiga är nästa liv. Och vi är alla på en resa, eller hur? Från födseln till döden. En resa som slutar med döden. Och sen en domedag, och sen ett paradis eller ett helvete. Så livet är kort. Och därför så fäste sig inte profeten alayhi salatu wassalam vid världsliga saker. Och här nämner också de lärda: det var inte bara så att profeten alayhi salatu wassalam hade det svårt och därför åt dessa simpla saker och levde på detta simpla sätt. Det var också en levnadsstandard som han själv valde. När pengar kom till honom, la han dem i en kista? Nej, han gav bort dem. Han gav bort det sista han hade. Det är inte så. Han tyckte inte om att spara saker till morgondagen, alayhi salatu wassalam. Så han levde väldigt simpelt. Trots att han hade förutsättningarna under vissa tider i livet att leva som en kung, så valde han att leva simpelt. Och också den vackra hadithen då profeten alayhi salatu wassalam en dag låg på en matta av palmblad. Och Umar radiyallahu anhu kommer in till honom och ser hans simpla tillstånd. Att han knappt har någonting i hemmet. Och profeten alayhi salatu wassalam sätter sig upp. Och de här palmbladen har lämnat yani, märken på kroppen. Ni vet, om det ligger på någonting hårt och obekvämt, det blir som märken på skinnet. Så Omars ögon fylls med tårar. Han säger, du är Allahs profet, Allahs bästa skapelse. Kolla på Kejsar och Kisra, konungarna av Persien, Europa. Sitter på troner av silken siden, guld, silver. Och här är du, ja Rasulullah. Och då säger profeten Muhammad alaihissalam, tvivlar du, Ibn al-Khattab? Vet du inte att de är ett folk vars goda Allah har påskyndat i detta liv? Och vi är ett folk vars goda Allah har skjutit upp till nästa liv. Är du inte nöjd, ja Omar, att de får ett dunja och vi får en akhira? Och då säger Omar, jag är nöjd, ja Rasulullah. Det här är, de fick dunja. Låt dig inte luras av folk som sitter på guld och silver. Kör lyxbilar och lever i slott. Det här är bara kort. Och det är ingenting man ska ha som mål och ambition. Utan det viktiga är i slutändan det kommande livet. Det berättas också från Qatada som sa att vi brukade gå till Anas ibn Malik radiyallahu anhu när man hade bakat bröd till honom. Och då så sa Anas radiyallahu anhu, ät, för jag känner inte till att profeten sallallahu alaihi wasallam åt bröd bakat på finmalet mjöl tills den dagen han mötte Allah. Och inte heller såg jag honom äta ett grillat lamm någonsin. Yani profeten alaihissalam, som vi sa, han åt ibland bröd. Men det var inte bröd av finaste mjöl. Det var så här grovt mjöl som kanske inte är det godaste. Idag när vi äter det finmalet, det är yani gott att äta. Men det här var någonting som profeten alaihissalam inte åt yani under hans vistelse i detta världsliga liv. Och inte heller åt han grillat kött. Och det här var enligt Anas yani kunskap. Och det nämns i vissa hadither att han ätit grillat kött. Men varje sahabi radiyallahu anhu yani informerar om vad han har sett. Men i slutändan så tyder det på att det var inte någonting som var vanligt hos profeten alaihissalam. Då Anas radiyallahu anhu tjänade profeten alaihissalam i 10 år. Så det hände kanske någon udda gång då han inte var i hans sällskap alaihissalam. Det berättas också från Aisha radiyallahu anha där hon sa att det gick ibland en månad utan att vi tände en eld i vårt hem. Det enda vi åt det var dadlar och vatten. Förutom om någon gav oss lite kött som gåva. Och i hadithen efter, den är liknande, så sa Aisha radiyallahu anha att ibland så gick det 3 månader. Eller det gick 2 eller 3 månader utan att vi tände en eld i profetens hem alaihi salatu wassalam. Och då sa han, vad var det ni levde på? Vad var ert livsmedel? Och då så sa hon, al-aswadan, de 2 svarta, al-tamr wal-ma, dadlar och vatten. Förutom då profetens granne alaihi salatu wassalam från al-ansar brukade mjölka sitt djur och komma med lite mjölk till oss. Här nämner Aisha radiyallahu anha att det ibland gick 2 upp till 3 månader utan att profeten alaihissalam åt tillagad mat, en varm mat. Förutom någon enstaka gång om grannen kom med någon gåva. Yani han tände inte spisen, elden i hemmet för att tillaga någon mat ibland på 2-3 månader. Utan levde på vatten och dadlar. De kallades här för aswadan, de 2 svarta. Yani då man taglib, yani man dadlarna i mörka svarta, och man, det är ett sätt att tala på arabiska, att man inkluderar vatten med dadlar, det blir de 2 svarta. Så han drack då vatten och åt dadlar ibland i månader, subhanallah. Och det här bevisar också på att dygden av dadlar, att dadlar är någonting man kan överleva på. Och därför så sa profeten alaihi salatu wassalam, ett hushåll utan dadlar är ett fattigt hushåll. Och en annan riwaya på hadithen, ett hushåll utan dadlar är som ett hushåll utan mat. Kabaitin la ta'ama fi. Yani om du inte har dadlar i din vardag så kommer du vara hungrig. Du har inte riktigt ätit om du inte äter dadlar. Det är och måste vara en av de bästa av saker Allah Azza wa Jalla har skapat för oss i denna dunya. Och om ni kollar på vad dadlar innehåller, innehåller allting du behöver. Proteiner, vitaminer, fibrer, kolhydrater, allting. Eller hur? Subhanallah. Till och med icke-muslimerna kallar den för superfrukt. Superfrukt. Yani den, mashallah, innehåller så mycket khair, subhanallah. Och den är god också, eller hur? Allah mustan. Ni'ma sahur al-mu'min at-tamr. Yani vilken förträfflig frukost det är för muslimerna att äta dadlar. Så det är någonting som är bra att ha i sitt hem. Och också om man förstår av dessa hadither att man kanske inte alltid behöver underskatta. Ibland, wallah, vi är uppvuxna med den här tallriksmodellen, sådär, eller hur? Man ska äta frukost, lunch, mellis, middag, kvällsfika, jag vet inte vad. Yani mashallah, ska äta så mycket, eller hur? Här profeten alaihissalam äter lunch och sen dadlar kanske, dadlar och vatten. Du faktiskt kan göra det. Vad ska jag äta i kvällsmat? Annars behöver inte alltid äta någon tillagad mat eller mackor. Du kan äta bara dadlar och någonting, mjölk eller någonting simpelt. Ja. Dadlar och gurka som profeten alaihissalam också åt som en kombination. Funkar bra. Ja. Sen, ibland vallar vi överdriver. Och ni vet ju också, vi har talat om det här förut, att mycket av människans sjukdomar kommer just på grund av att man överkonsumerar. Man äter för mycket, man äter onyttigt, man rör inte på sig och så vidare. Det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa i en dua: Allahumma urzuq ala Muhammadin quta. Och Allah försörjer Muhammeds familj quten, yani lagom. Profeten alaihi salatu wassalam brukade göra denna dua, att Allah azza wa jall skulle försörja honom lagom. Quten, yani inte för mycket och inte för lite. Och det här är en väldigt vacker dua. Att man inte ska leva i överflöd och inte heller leva i fattigdom. Utan lagom är alltid bäst. Som man säger på svenska. Lagom är bäst. Är det inte så? Och samma sak när det kommer till levnadsstandard. Varför? För att man har den här, att man har för mycket överflöd av rikedomar, eller man har för lite fattigdom som är jobbig, eller man har medelvägen. För mycket, som vi har nämnt tidigare, kan distrahera människan, eller hur? Yani julhi, det distraherar människan och får människan att glömma bort Allah azza wa jalla, att dyrka Allah azza wa jalla, dunya, rikedomar, yani distrahera människan från syftet och meningen med livet. Är det inte så? Vi har nämnt det här att hur många rika människor ser man som är starkt praktiserande? Man ser ofta att de tyvärr halkar och lever i sin lilla bubbla med sina bilar och sina hus och sina kläder och klockor. Och, eller hur? Subhanallah. Pengar distraherar. Ta människan bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Sen har vi fattigdom. Fattigdom kan också distrahera människan och kan förnedra människan. Att du blir beroende av andra. Du är beroende av att tigga, beroende av att fråga andra. Du kan inte försörja dig själv och din familj. Och det är inte izza, det är inte ära. Eller hur? Utan det bästa är att vara oberoende, att vara självförsörjande, självgående. Och att vara så pass rik att man också är oberoende. Yani lagom. Lagom är bäst. Det verkar vara lite tekniska problem här. Jag ska bara vänta lite. Ja. Så fattigdom är ingenting man ska önska. Ingen ska förstå tidigare hadither av att det är bra att vara fattig, eller man ska önska att vara fattig. Profeten alaihissalam bad inte Allah om att bli fattig, eller faqr på arabiska. Fattigdom. Han brukade snarare söka skydd från el-faqr. Okej? Okay? Så fattigdom är inte bra. Överflödig rikedom är inte heller bra, utan lagom är bäst. Och därför har vi nämnt den här vackra hadithen av att det varje dag stiger upp två änglar vid himlens utkanter och säger dua: Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Och Allah, ge mera till den som skänker. Wa a'ti mumsika talafa. Och håll tillbaka från den som är snål. Och så säger de: ma qalla wa kafa khayru mimma kathura wa alha. Att vad som är lite och tillräckligt är mer än vad som är mycket och distraherar. Det här är vad änglarna säger. Och vem är det som har inspirerat änglarna att säga detta varje morgon? Allah. Ma qalla wa kafa, det som är lite och tillräckligt, är bättre än vad som är mycket och distraherar. Taib. Så profeten brukade då, alaihissalam, be Allah azza wa jal om al-kafaf, att ha lagom. Ha mat på bordet, ha mat för dagen. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab al-qast wal-mudawamatu ala al-amal. Kapitlet om al-qast, vilket är att gå medelvägen. Wal-mudawamatu ala al-amal, och att vara kontinuerlig i att göra goda gärningar. Så här nämner författaren två saker. Och inshallah vi kommer att tala om dem. Han börjar med att nämna hadithen där man frågade Aisha radiyallahu anha vilka av gärningar var de mest älskade gärningarna hos profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och då så sa hon ad-da'imu, de som var kontinuerliga, alltså icke avbrutna. Och då så sa man, vilken tid tyckte profeten alaihi salatu wassalam om att gå upp och be på natten? Och då så sa hon, då man hörde yani det väckande ljudet, det vill säga av tuppen. Så här frågade man Aisha radiyallahu anha vilka gärningar som var de mest älskade gärningarna till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och då så sa hon ad-da'im, yani de som är kontinuerliga, de som är oavbrutna, de som man gör ständigt. Och låt oss komma tillbaka till den här punkten senare. Författaren kommer att repetera denna hadith. Och man frågade sen vilken är den bästa tiden eller den mest älskade tiden för honom att gå upp och be på. Och då så sa han, yani när tuppen galer. Och vilken tid är det? Innan fajr. Yani innan fajr. Yani den sista tredjedelen av natten. Så börjar tupparna lite grann att gala. Och det har ju berättats att profeten alaihissalam bad alla delar av natten. Ibland bad han i början av natten, ibland i mitten av natten, ibland av slutet av natten. Men det som han då slutade vid och det han tyckte mest om och det han också uppmuntrade till är att be den sista delen av natten. Och vad som här menas är frivillig bön, inte obligatorisk bön, utan qiyam al-layl, den frivilliga bönen. Och natten delas in i tre delar. Den första delen, den mellersta delen och den sista delen. Så du kan räkna ut att om natten till exempel är 12 timmar så blir den sista tredjedelen de sista 4 timmarna. Eller hur? 4, 4, 4. Så den sista tiden är den bästa tiden. Varför? Är det någon som vet? Nej, för att Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner till den lägsta himlen. Och Allah azza wa jal säger, vem är det som åkallar mig så att jag kan ge honom? Vem är det som ber mig så att han kan få? Och vem är det som söker min förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Det berättas också här att man frågade profeten alaihissalam vilken den mest älskade gärningen är. Och då så sa han, eller den mest älskade gärningen till profeten alaihissalam är den som personen gör kontinuerligt. Ma dawama alaihi sahibuhu. Den som personen gör oavbrutet. Och här finns en viktig sak. Den här hadithen. De mest älskade gärningarna till profeten alaihissalam, till Allah azza wa jall, är de gärningar som görs kontinuerligt. Vi har här gärningar man kan göra vid vissa tillfällen och gärningar man kan göra kontinuerligt. Denna hadith handlar inte om obligatoriska gärningar. Denna hadith handlar om frivilliga gärningar. För obligatoriska gärningar, där har du inte något val. Utan du ska be dina fem salat kontinuerligt, eller hur? Det är inte så att du kan välja att idag ska jag be mina salat och imorgon ska jag inte be mina salat. Så hadithen handlar inte om al-wajibat, utan hadithen handlar om al-mustahabbat, det som är rekommenderat. Och vilka är de mest älskade och bästa rekommenderade gärningarna som man kan göra som är frivilliga? Det är de som man gör kontinuerligt. Yani utan avbrott. Och en annan hadith, wa inqal, även om de är få. Så här har du vad? Att man gör lite, men man gör det kontinuerligt, är bättre än att man gör mycket och man gör det avbrutet. Låt oss ta några exempel. Jenny, vad är bäst? Att du till exempel nu säger den här månaden så ska jag be halva natten, hela månaden. Och nästa månad jag ber ingenting alls på natten. Alltså frivillig. Jag ber halva natten nu, 5 timmar. Nästa månad jag ber ingenting. Och hela året jag ber ingenting. Eller att du säger jag ber 20 minuter, 15 minuter per natt, frivillig. Men hela året. Vilken är bäst? Ha? Att du ber lite, men du ber kontinuerligt. Du gör det alltid. Varför? För det här med att göra mycket, att få en hype, att så här, nu ska jag göra supermycket, leder till vad? Leder till att man pallar inte. Det är inte någonting man orkar göra. Det är långsiktigt. Det blir oftast väldigt kortsiktigt, eller hur? Men när man gör lite och lagom, halas. Man pallar, man orkar. För att vi kommer alla att dö. Vi kommer alla lämna denna dunja, eller hur? Och hur vill vi lämna dunja? Vi vill lämna dunja i ett tillstånd av lidnad, där vi dyrkar alla. Vi gör både obligatoriska gärningar och vi gör frivilliga gärningar. En person som bara gör frivilliga gärningar ibland kanske dör då han inte gör frivilliga gärningar, eller hur? Men den som alltid gör frivilliga gärningar kommer att dö den dagen han gjorde frivilliga gärningar. Hänger ni med? Så att man ska försöka att inte vara en så här periodare, en säsongsmuslim som bara gärna dyrkar Allah, han får så här hype och så gör han jättemycket och sen jättelite och sen jättemycket och sen jättelite. Nej, utan lagom är bäst. Försök hitta en balans som det kommer att nämnas här. Khudu min al-amali ma tutiqun. Att ta eller gör de av gärningar ni pallar, de ni orkar. Yani, alla är olika. Vi alla klarar av olika saker. Eller hur? Och det händer ibland att folk blir praktiserande, folk konverterar till islam. De älskar religionen och de, mashallah, ser fina förebilder. De ser folk som gör jättemycket. Och de vill göra lika mycket. Men de är inte där än. Och överbelasta sig själva. De vill göra allt. Perfekt. Inte lämna någonting. Men det håller inte. Det funkar inte. Det är lite som den här yani spinkiga killen som kommer in i gymmet. Och han vill bli som Mr. Muscle, eller hur? Som har varit i gymmet i 10 år. Jag ska bli som honom, kallas. Jag ska vara här 7 dagar i veckan. Jag ska träna 5 timmar om dagen. Och jag ska lyfta yani 150-200 kilo. Vad kommer hända med honom? Han kommer hamna på sjukhuset eller yani, han kommer inte komma tillbaka till gymmet. Han kör hype en månad, sen han blir skadad och sen kallas ingenting. Eller hur? De slutar. Så man bygger sakta med sig. Man jobbar sig uppåt. Och man överbelastar inte sig själv. Man överdriver inte. Man ska alltid hitta en balans. Känna av vad jag klarar av. Och folk är olika. Vissa kanske har lättare för att fasta. Vissa kanske har lättare för att be frivilliga böner. Vissa kanske har mycket pengar. Han kan lägga sin yani, sunna på att skänka mycket sadaqa och så vidare. Yani, folk kan göra olika saker. Eller hur? Men det viktigaste är att man försöker göra någonting. Och att man försöker göra det kontinuerligt. Och inte vara den här personen som yani, bara gör saker ibland. Utan hellre lite, men man gör det på en kontinuerlig basis. Sen så nämner författaren den väldigt vackra hadithen från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: Ingen av er kommer att räddas på grund av sina gärningar. Yani från Allahs straff. Och då sa man inte ens du, ja Rasulullah. Och han sa inte ens jag, om inte Allah omsluter mig med hans rahma. Saddidu wa qaribu. Gör det som är rätt. Och försök vara så nära sanningen som möjligt. Sök styrka eller färdas på morgonen, på kvällen och en del av natten. Al-qast, al-qast, tablugu. Medelvägen. Och ni kommer att nå ert mål. Han nämner Rasulullah alayhi salatu wassalam att ingen av oss kommer att räddas eller kommer att få träda in i paradiset på grund av sina gärningar. Som det sades i andra hadithen här. En la yadkhula ahadakum bi'amalihi al-jannah. Att ingen av er kommer att träda in i paradiset på grund av sina gärningar. Han säger i andra hadithen här. Saddidu wa qaribu. Gör det som är rätt. Försök så gott ni kan. Och vet att ingen av er kommer att ta sig in i paradiset på grund av sina gärningar. Och att de bästa gärningarna hos Allah är de som är få. De som är kontinuerliga även om de är få. Så han nämner Rasul alayhi salatu wassalam att ingen kommer att gå in i paradiset på grund av sina gärningar. Och ingen kommer att räddas från helvetet på grund av sina gärningar. Det här lär oss vad? Adam al-ghurur. Att vi inte ska låta oss yani luras av våra gärningar. Att vi ska tro för mycket om oss själva. Att känna att khalas, jag är garanterad paradiset. Jag ber mina fem salar, jag fastade ramadan. Jag är förlåten, khalas, jag är i al-firdaus al-a'la. Nej, vi har ingen garanti. Vi vet inte ens om våra gärningar är accepterade, eller hur? Det är för det första. Och vi vet inte ens i vilket tillstånd vi kommer att dö. Och vi ber Allah att dö ett gott tillstånd. Amin. Men det är i slutändan, den dagen du möter Allah, inte dina gärningar som kommer att ta dig in i paradiset. Eller rädda dig från helvetet. Det är bara Allahs rahma och Allahs förlåtelse som kommer att ta dig in i paradiset. Vad menas med detta? Det här är en jätteviktig punkt som de lärde har diskuterat. Allah Azza wa Jal har sagt i Koranen وَتِلْكَ الْجَنَّةَ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Att detta är det paradis ni har fått ärva som en belöning för det ni har gjort. Eller träd in i paradiset som en belöning för era gärningar, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah säger i Koranen, gå in i paradiset, ni kommer att belönas med paradiset, ni får era nivåer i paradiset baserat på era gärningar. Och i denna hadith, ingen av er går in i paradiset baserat på sina gärningar. Så hur kan vi göra tawfiq? Hur kan vi yani, förena mellan verserna i Koranen och denna hadith? Det är en jätteviktig fråga. Går man in i paradiset med sina gärningar eller inte? Och då säger här de lärda så här. Att ingen går in i paradiset förutom med Allahs rahma och förlåtelse. Och sen är det dina gärningar som avgör vart du hamnar i paradiset. För paradiset har darajat, har olika nivåer, har olika sorters belöningar. Belöningarna är inte samma på samma sätt som gärningarna inte är än och samma. Så träd in i paradiset på din plats eller din nivå baserat på vad du gjorde. Det är tafsir på versen. Yani, träd in i Jannah med Allahs rahma och din position kommer att vara baserat på dina gärningar. Hänger ni med? Och man säger här också en annan viktig sak. Bima kuntum ta'malun. Här Allah säger bima kuntum. Yani baserat på det ni gjorde. Gå in i paradiset. Ordet ba här. Yani baserat på det ni gjorde. Det här är inte ba al-iwad. Som man säger på arabiska. Yani en ersättning. Gengäld. Gå in i paradiset som en gengäld till det ni har gjort. Det är inte det som menas med versen. Utan era gärningar är en orsak till att gå in i paradiset. Ba-sababia. Yani, det är en orsak till att få Allahs rahma och få gå in i paradiset. Jag ska förklara lite här. Det här ba-sababia, det är till exempel att jag säger till dig, du var schysst så jag bjuder dig på en pizza. Varför får du pizza? För att du var schysst. Du hjälpte mig med någonting. Jag bjuder på en pizza. Är det orsaken till att jag hjälper dig? Eller att jag bjuder dig är att du hjälpte mig eller du var schysst. Eller hur? Det är orsaken. Ja. Jag är genhjälpt. Du gjorde någonting för mig, jag gör någonting för dig. Och du hjälpte mig med någonting, du förtjänar jag pizza. Okej? Okay? Adi, det är okej. Okay. Men, är det någon av oss som förtjänar paradiset och dess enorma belöning för det lilla vi har gjort till Allah Azza wa Jalla i detta liv? Är Allah skyldig att ge dig paradiset och dess höga belöning som en lön på domedagen? Yani du förtjänar paradisets belöning på domedagen för det du har gjort i detta liv. Nej. Wallahi, det vi gör är så lite. Och Allahs belöning är så stor. Oändlig. Och du kan aldrig komma och säga att du förtjänar det. Inte ens en ni'ma som Allah har givit dig av de oräkneliga gåvor Allah har givit dig kan mätas med det lilla du har gjort för Allah Azza wa Jalla hela ditt liv. Yani all dyrkan du har gjort. Betalar inte ens en enda gåva från Allah Azza wa Jalla. Så tro inte att du yani förtjänar paradiset. Att du ger en gäld. Att Allah är skyldig dig att ge dig paradiset. Och det här är som att jag skulle säga till dig. Bror, kan du hämta en dricka till mig? Den ligger där borta. Sen när du kommer med drickan. Så säger mashallah jazakallah khair. Som belöning för att du hämtar drickan. Så ger jag dig 1 000 miljarder dollar. Jag ger dig allt guld i världen. Jag ger dig 100 slott. Och gör dig till konung över hela Europa. Kan han säga så här, men jag förtjänar det. Jag hämtar en dricka och jag förtjänar den här belöningen. Nej. Eller hur? Paradiset är det, way more. Så du går inte ens att föreställa sig vad som finns i agenda. Hänger ni med? Så du kan inte komma till och säga du är skyldig mig. Nej, det i paradiset, den minsta personen, han får som hela den här dunja 10 gånger. Jag tänker 10 världskartor. Ta bort alla haven. Yani 10 stycken dunja. Den här världen. Och han får önska vad han vill i all evighet. Han tror att han är den lyckligaste personen. Yani, förtjänar han detta? Nej, det är allt. Wallahi, det är bara rahma från Allah Azza wa Jalla. Det är fadl, rahma från Allah Azza wa Jalla. Allah är barmhärtig. Men för att få Allah Azza wa Jalls rahma och barmhärtighet och få gå in i paradiset så måste vi göra goda gärningar. Yani, du får inte Allahs rahma om du inte gör goda gärningar. Är det inte så? Inna rahmat Allahi qaribun. Allahs rahma är nära vem? Al-muhsinin. De som gör det goda. Och därför så sa här sahaba Rasulullah, kommer inte ens du gå in i paradiset på grund av dina gärningar? Yani du som har gjort allt du har gjort. Han sa inte ens jag. Om Allah inte omsluter mig med sin rahma. Subhanallah. Inte ens jag. Och då förstår man min babel aula. Om profeten alaihissalam som den bästa människan som dyrkat Allah på bästa sätt. Inte ens förtjänar Jannah på grund av det han har gjort. Vilka är då vi att komma och göra anspråk på detta? Hänger ni med? Utan det handlar i slutändan om att få Allah Azza wa Jalls rahma. Och Allahs rahma får man med vad? Att göra goda gärningar. Och därför säger han här också en väldigt viktig sak. Yani ingen går in i Jannah förutom Allahs rahma. Då kanske någon tänker så här, men khalas, du behöver inte göra någonting. Jag kan bara sitta hemma och hoppas på Allahs rahma. Jag behöver inte be eller fasta eller någonting. Jag kan bara synda och inshallah jag ber om Allahs rahma. Nej. Han avvärjde dessa dåliga tankar med att säga, efter att han sa denna meningen, saddidu wa qaribu. Yani, vill du ha Allahs rahma? Saddidu. Gör det som är korrekt. Wa qaribu. Och försök så gott ni kan. Yani, vad menas med detta? Saddidu wa qaribu. Saddidu, yani, as-sadad betyder här att göra det som är rätt. Okej? Okay? Yani gå, och då säger här ulema, vägen av sunna och ikhlas. Yani gör era gärningar i enlighet med profeten sunna a.s. och med uppriktighet för Allahs skull. För det är de två villkoren som krävs för att en gärning ska accepteras. Så saddidu, gå den rätta vägen. Gör det som är korrekt, gör det som är rätt om ni vill ha Allahs rahma. Waqaribu, och försök så gott ni kan. Yani, hur mycket du än försöker, du kommer att ha taqsir, du kommer att falla kort. Ingen av oss är perfekt, eller hur? Ingen av oss kan göra allting från islam och alla sunna och allting be med khushu och inlevelse, eller hur? Vi kommer att ha brister. Men tappa inte hoppet. Det betyder inte att du ska sluta göra det goda. Försök så gott du kan. Waqaribu. Det är väldigt vackert det här. Gör det som är rätt. Kan du inte försöka i alla fall så gott du kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Eller hur? Fattaqullaha mastata'tum. Frukta Allah så gott ni kan. Saddidu wa qaribu. Yani det här är det vi ska göra i detta liv. Om vi vill ha Allahs rahma. Gå den rätta vägen och försök så gott ni kan. Och sen så sa profeten alaihissalam, wagdu. Och han gjorde här en liknelse med våran färd till Allah med en resande person. Yani, res på dagens början och dagens slut och en del av natten. Ni vet, om du ska resa med en kamel genom ett varmt område, du kan inte rida 24/7. Du kan inte rida mitt på dagen. Det funkar inte. Det är för varmt. Du kommer få solsting, kamelen kommer bli för törstig. Det går inte att rida mitt på dagen. Så vad gör du? Du väljer tider av där det är kyligare. Det är svalare. Det är bekvämligare för dig och riddjuret att färdas. Och det är på början av dagen, slutet av dagen och en del av natten. Inte hela natten, en del av natten. Eller du väljer tider av en nashat. Tider av styrka. Så att du gärna använder de här tiderna. Och vad menas här? Jo, att vi också som Allah Azza wa Jalls tjänare i vår färd till Allah Azza wa Jall också inte kan dyrka Allah 24/7. Alltså hela tiden kontinuerligt stå och be och stå fasta och göra allting hela tiden. Utan, yani sa'a. Finns en tid för det, en tid för det. En tid för dunya, en tid för familjen, en tid för Allah Azza wa Jall. Yani, man måste ha en balans. Och vad gör man då? Då använder man de här tiderna när man känner sig pigg och energisk. Och gör lite extra. Och sen när man känner sig trött och så vidare, man vilar. Yani, man måste kunna vila och slappna av för att nå sitt mål. Ja? Och därför så sa han, el-qast tablugu. Yani medelvägen, var yani måttliga, så kommer ni att nå er destination. Ja? Och här nämns också i den här hadithen som ett bevis på att söka hjälp och styrka hos Allah Azza wa Jal genom att minnas Allah och dyrka Allah på morgonen och på eftermiddagen och en del av natten. Att det här är de tiderna där man finner och vinner styrka att be yani sunnat al-fajr, salat al-fajr och minnas Allah efter salat al-fajr. Och gärna om du kan sitta och läsa Koranen och dhikr efter fajr. Och sen efter asr till maghrib eller strax innan maghrib, det är också en tid av dhikr, att minnas Allah Azza wa Jal. Det här ger dig styrka. Och en del av natten, yani att du ber nattbönen, witterbönen, en del av natten. De här sakerna ger dig styrka. Okej? Okay? Och det kan också tolkas som fasta på dagen, be en liten del av natten. Men att man yani här har en balans. Man söker styrka och hjälp hos Allah Azza wa Jal. Och då så säger också då här profeten alaihissalam, al-qast tablugu. Att gå den här medelvägen. Och det är också jätteviktigt. Du kan inte komma till Allah Azza wa Jal om du inte tar medelvägen. Islam är medelvägen. Eller hur? Ihdina sirat al-mustaqim. Led oss på den raka vägen. Vägen till Allah är en, inte flera. Och den här vägen är vägen av Koranen, vägen av profeten Sunna alaihissalatu wassalam. Och det är den vägen som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver då han säger وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Att på så vis gjorde vi er till ett samfund som går medelvägen. Så vi är en umma, ett samfund som går medelvägen. Yani islam är inte extrem i någon aspekt. Överdriver inte i någonting. Utmaning, granska hela religionen. Det finns ingenting från islam som är extremt. Och om någonting skulle se ut som extremt hos en viss individ, då är det inte från islam. Det är från hans vridna förståelse av religionen. Och kolla på religionen, det finns inte heller någonting som är så här flummigt eller urvattnat. Så superlight och flummigt. Nej, utan allting är wasat, lagom och perfekt. Hela religionen, subhanallah. Och därför, går man inte medelvägen så går man under. Kom ihåg det. Går man inte medelvägen så går man under. Vad är beviset på det? Halaka al-mutanatti'un. Profeten alaihissalam sa att de extrema kommer att gå under. De extrema kommer att gå under. De extrema kommer att gå under. Och han sa också walan yashada din ahadun illa ghalaba. Att ingen överdriver i religionen förutom att den kommer att krossa honom. Övervinna honom. Han kommer inte palla. Den som är extrem i religionen. Och därför som ulema, jag tror Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim nämner, shaitan har ju många olika sätt att försöka lura människan på. Eller hur? Shaitan har varit med länge. Han har sina tricks att lura människan. Och från hans tricks är att han kollar på människans natur. Vi människor är olika. Vissa är lite så här laid back, lite så här flummiga, lite chill. Har en väldigt avslappnad inställning till saker och ting. Och vissa är väldigt jädiga, ni seriösa, hårda, allvarliga, tar allting på största allvar. Eller hur? Folk är på det här sättet. Och då kollar shaitan åt vilket håll du lutar. Lutar du åt den här soft, chill personen som är laid back, kallas. Han försöker få dig att bli så i religionen. Att du tar religionen oseriöst, urvattnad islam. Islam 2000. Yani islam kullu shay halal. Allting är okej, allting är lugnt, allting är halal. Var inte hård. Ni känner till det. Och den är tyvärr väldigt vanlig idag, eller hur? Yani allting är lugnt. Och sen har vi den andra extremen, han som är allvarlig, seriös. Då kommer shaitan och puttar honom till det extrema. Vad gör du så här för? Du kan bättre. Ska du inte ha det bästa? Varför tar du lätt på religionen? Och så vidare. Det finns två åsikter. Ta den hårdaste. Inte kolla på bevisen vad som är rätt och vad som är fel. Ta den hårdaste. Alltid i alla frågor. Och så vidare. Det blir också fel. Eller han puttar personen till det extrema. Som han gjorde med Khawarij. Yani, han puttar dem till det extrema. Tills de gjorde takfir på resten av umman. På sahaba. Och säger till Ali ibn Abi Talib. Du måste göra tauba. Yani, bli muslim. Eller vi kommer att strida mot dig. Subhanallah. Ja, kolla hur extrema de blev. Eller hur? Dyrkade Allah mer än sahaba. Yani, utåt sett. I bön, fasta, koranläsning och så vidare. De överdrev i religionen. Och de krossades. Och de är som profeten sa alaihi wasallam. Sharru qatla tahta adimis sama. De värsta av skapelser under himlen. Han sa kilabun nar, helvetets hundar. För de överdrev i religionen. Så jätteviktigt att man alltid ska ha den här balansen. Och subhanallah, en sak man märker med ålder och sånt, att egentligen allt i livet handlar om balans. Att inte överdriva och inte ta för lätt, eller hur? Allting i balans, är det inte så? Som vi sa det, exemplet med gymmet, exemplet med studier, exempel. Allting, överdriv inte. Och gärna fall inte kort, utan ta alltid medelvägen i saker och ting. Och islam, subhanallah, hela religionen, från början till slut, är medelvägen. Allah akbar, vackraste religion. Och då så sa här profeten al-Islam, al-qast, al-qast. Ta medelvägen, medelvägen, så kommer ni att nå er destination. Tablugu, ni kommer att nå paradiset. Och det vill säga, gör ni inte det kommer ni inte nå paradiset. Och här liknar profeten al-Islam oss vid resande personer. För vi är resande, eller hur? Kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabil. Vad är dunya? Ibn Umar, som en resande eller förbipasserande. Men vi ska vara resande i detta liv. Det finns ett väldigt vackert uttalande här från Abdullah bin Amr. Där han säger att inna hadha dinu matin. Den här religionen är något mäktigt, något stort. Och det här har också bekräftats från profeten alaihi wasallam. Inna hadha din matin. Religionen är stor, den är mäktig. Fa'agwilu fihi birifq. Så gå in mjukt i religionen. Ja? Fa'agwilu fihi birifq. Yani, träd in i religionen mjukt. Alltså gå inte för hårt in i religionen. Det vill säga att du överdriver och gör allt och för mycket och sen tappar du allting. Alla de här människorna har vi sett. De överdriver, ska vara super på topp och sen efter några år de är ingenting, kanske inte ens muslimer. Må Allah skydda oss. Subhanallah. Så han sa här فَأَغْوِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ. Och så sa han la tubghid ila nafsika aw ila anfusikum ibadat Allah. Och få er själva inte att ogilla att dyrka Allah. Och det här har också bekräftats från Umar radiallahu anhu. Då en person läste för mycket Koran i bönen. Han sa få inte folk att hata att dyrka Allah. Yani att höra Koranen, vi alla älskar det, eller hur? Att be, det bästa man kan göra. Vi alla älskar att be. Men om du nu skulle gå och be Isha i 4 timmar till exempel. Och du är trött, du har jobbat hela dagen. Du har ont i benen. Vad händer då? Du kommer börja känna att det inte längre är kul, eller hur? Det blir jobbigt. Det är en börda. Någonting som var, mashallah, vackraste som finns har blivit någonting jobbigt. Ni får inte folk att avsky det som är bra. Genom vad? Genom att överdriva. Genom att göra för mycket. Genom att inte gå profeten Muhammeds väg, alaihi salam. Så få inte er själva att ogilla att dyrka Allah. Genom att till exempel fasta varje dag. Du kommer säga, jag ska aldrig mer fasta. När du har blivit smal och sen du pallar inte och så vidare. Jag ska aldrig mer fasta. Eller hur? Eller liknande saker. Att du överdriver sen, kallas, jag pallar inte. Nej, utan gör saker och ting lagom. Är det inte så? Och det är samma sak som vi sa med mat till exempel. Du gillar choklad. Eller hur? Vad händer nu om du äter ett kilo choklad? Du säger, jag vill spy. Jag vill ha mer choklad, jag hatar den. Eller hur? Fast det är jättegott med choklad. Så att man överdriver allting gör att man får en avsmak. Det blir för mycket. Eller mashallah lagom. Och så sa Abdullahi, فَإِنَّ الْمُنْبَتْ لَا أَرْضًا قَطَعْ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى. För den som överdriver, eller mumbet, yani det som rider med full styrka, kommer inte att nå sin destination och inte heller bespara sitt riddjur. Här återigen en liknelse. En liknelse av en resande person som reser genom öknen med sin kamel. El-mumbet, han är den som vill nå sin destination direkt. Han pausar inte. Yani han rider oavbrutet dag efter dag efter dag efter dag. Varken han eller kamelen får vila eller dricka eller någonting. Vad händer? Han kommer inte nå sitt mål och inte heller bespara sitt riddjur. Och samma sak gäller med oss i denna dunja. Genom vi överdriver, vi kommer inte nå till Allah, vi kommer inte nå till Jannah. Utan vi kommer att krossa oss själva, förstöra oss själva, gå under i extremism, yani vända om helt och hållet. Och vi kommer inte yani skona heller, yani oss själva, vi kommer bli förstörda som människor. Och det kan man se. Alla de vi har sett genom åren som har gått in för hårt och överdrivit religionen har gått under. Vissa har lämnat islam, vissa från att vara jättehårda, allting är haram och alla är bid'ah, till att bli yani tamyi', yani supersoft och allting är cool och alla är ahli sunnah och det finns ingen bid'ah och vi alla yani khalas, allt är halal, det är lugnt. Yani bara helt, subhanallah, yani från super hardcore till super light. Eller från super hardcore till kafir. Eller från super hardcore till majnun. Yani, vi har sett det här genom åren. Folk som förlorat. Så därför är det jätteviktigt att man alltid hittar balans i sin religion. Och vad är balansen? Inte som folk säger idag. Att yani, ha en balanserad religion. För dem det handlar om yani, allting är halal, allting är lugnt. Nej, balanserad religion, medelvägen, det är Koranen och Sunna. Det är profeten Muhammeds väg, alaihi wasallam. Det är det som är medelvägen. Hänger ni med? Och även där när det kommer till frivilliga gärningar, överbelasta inte dig själv. Utan gör det du klarar av. Gå sakta, mjukt in i religionen, jobba dig uppåt. Börja inte från toppen och sen lämnar du massa saker. Utan jobba dig uppåt. Men det kanske kommer ta en tid tills du börjar fasta 3 dagar i månaden, tills du börjar fasta måndagar, torsdagar. Det kanske kommer ta en tid tills du ber lite mer nattbön och så vidare. Men att man försöker i alla fall. Men man överdriver inte. Jätteviktigt. Och sen så nämner författaren liknande riwayat på denna hadith. Då han säger, saddidu wa qaribu. Ja, ni gör det som är rätt och försök så gott ni kan. Och vet att ingen av er kommer att gå in i Jannah på grund av sina gärningar. Och att de mest älskade gärningarna till Allah är de som är kontinuerliga även om de är få. Och han nämner också hadith Aisha radiyallahu anha där hon säger att man frågade profeten alaihissalam vilka är de mest älskade gärningarna till Allah. Och då så sa han de som är kontinuerliga även om de är få. Och så sa han uklufu min al-a'mali ma tutiqun. Och gör det av gärningar ni klarar av. Första hadithen, de mest älskade gärningarna till profeten, alaihissalam, är de som är kontinuerliga. Här, de mest älskade gärningarna till Allah. För att profeten, alaihissalam, älskar det Allah älskar. Hänger ni med? Så vilka är de mest älskade gärningarna från de frivilliga, de som är kontinuerliga? Men här kommer vi till en fråga. Eller, vi kommer faktiskt till nästa hadith. Man frågade Aisha om al-mu'minin radiyallahu anha, hur brukade profeten alaihissalam dyrka Allah? Brukade han särskilja vissa dagar med dyrkan? Och då så sa hon la, nej, utan hans gärningar var kontinuerliga. Och vem av er klarar ens av att göra det som profeten gjorde alaihissalam? Så här kommer en fråga. Yani, brukade profeten alaihissalam särskilja vissa dagar med dyrkan? Vad menas med det? Att man till exempel man ber extra mycket fredag natt. Nu, torsdag kväll. Det är fredag natt i islam. Leila till Jumma. Det är den bästa natten. Jumma är den bästa dagen. Är det bättre att be Qiyam al-Layl idag än igår? Är det sunna att man ber Qiyam al-Layl torsdag kväll och inte andra kvällar? Ja, till exempel. Ett exempel. Nej. Profeten alaihissalam bad Qiyam al-Layl varenda natt. Det var inte så att han bad vissa nätter. Han bad varenda natt. Kontinuerligt. 11 raka, ibland 13, ibland 9 och så vidare. Han bad varenda natt. Och särskilt inte vissa nätter. Okej? Okay? Så han gjorde saker och ting kontinuerligt. Även sunna bönerna. På dagen. Han gjorde dem kontinuerligt. Om han missade dem, han tog till och med igen dem. Men, här kommer vi till en annan fråga. Det har ju nämnts att profeten alaihissalam ibland inte fastade en hel månad eller på länge. Och ibland fastade han nästan en hel månad. Hur förstår vi det? Då så säger här ulema att han gjorde frivilliga gärningar baserat på yani hans, vad kan man säga, tillstånd. Det vill säga vad? Att om han reste flera månader så fastade han inte. Om han var bofast och frisk och stark så fastade han. Så att man också som muslim bejakar detta. Ens tillstånd. Att till exempel nu du är jättesjuk. Jättesvag. Är det då lägligt att du säger nu ska jag börja fasta sunna bönor? Nej. Du skjuter upp det tills du blir frisk. Eller hur? Eller kanske så, om det är 20 timmar juni. Är det då man ska börja fasta sunna bönor? Kanske det är lite jobbigt kanske. Hänger ni med? Så att man får kolla på en situation. När kan man göra vissa saker? När har man tid att göra vissa saker? Det är också en annan sak. Till exempel du jobbar 12 timmars pass jättemycket. Du har knappt några raster. Kan du be 12 raka rawatib sunna på jobbet? Du kan inte. Men på helgen kan du. Självst, det är okej. Okay. Man ska inte heller missförstå hadithen att du får inte göra sunna gärningar ibland. Du får göra sunna gärningar ibland. När du kan. För ibland kan vi inte. Hänger ni med? Så man ska inte heller bara släppa allting. Utan nej, gör det du kan. Gör det när du kan, alhamdulillah. Det som är klandervärt är det här med att överdriva och göra jättemycket. Och sen utan orsak bara sluta upp. Och inte göra någonting alls. Utan gör lite kontinuerligt. Och överbelasta inte er själva. Och hon nämner också, eller han nämner också hadithen Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att profeten alaihissalam sa Saddidu wa qaribu. Gör det som är rätt och försök så gott ni kan. Och abshiru, tillägg. Och då kommer ni att få glada nyheter. Yani, bil jenna. Och ingen av er kommer att gå in i jenna på grund av sina gärningar. Och då så sa man inte ens du, ja Rasulullah. Han sa inte ens jag om Allah inte omfattar mig med sin rahma. Och sen nämner han sista hadithen. Och det är att Anas radiyallahu anhu sa att jag hörde profeten alaihissalam. Eller jag, Anas radiyallahu anhu berättade att profeten alaihissalam bad en dag, salla. Och sen så gick han upp på en minbar och pekade med sin hand mot moskéns qibla, böneriktningen. Och så sa han, jag såg nu under bönen, medan jag bad, paradiset och helvetet illustrerades framför mig på väggen, visades framför mig på väggen. Och jag har inte sett något gott eller ont som idag. Här finner vi att Allah subhanahu wa ta'ala visade profeten Muhammad alaihissalam paradiset och helvetet. Han fick se paradiset och helvetet. Yani det är från det fördolda. Men Allah azza wa jalla visade honom från det fördolda. Så att han kan förmedla det för oss. Och det här bevisar också på att paradiset och helvetet redan nu är skapade. Det är inte något som kommer skapas på domedagen. Utan de finns redan nu skapade. Paradiset och helvetet. Och iddat. En stor förberedelse. Så Allah azza wa jalla visade honom paradiset och helvetet. Och sen så sa han predikade för folket. Och säger att jag har inte sett någonting lika gott som det jag har sett idag. Det vill säga paradiset. Och inte någonting lika ont, avskräckande som det jag har sett idag. Han menade helvetet. Och det här visar på vad? Att det finns ingenting vackrare, finare, bättre än Jannah. Eller hur? Det finns ingenting du kan se som är vackrare än paradiset. Förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Som är en av paradisets belöningar att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Så han nämner här att paradiset var det vackraste han har sett. Och elden var det mest skräckinjagade han har sett. Allah azza wa jalla visade honom detta i bön. Taib Soal, en fråga. Varför nämner författaren denna hadith i detta kapitel av att göra gärningar kontinuerligt? Vad har hadithen med rubriken att göra? Och vi sa att Imam Bukhari har alltid en baktanke, men varför han nämner en specifik hadith i ett kapitel går alltid att länka tillbaka till rubriken. Vad har hadithen med att man som muslim ska göra gärningar kontinuerligt? Att Allah azza wa jalla visade profeten Muhammad alaihissalam paradiset och helvetet i bönen. Här säger de lärda vad? Att Imam Bukharis avsikt, Allah alam, är här att den personen som ständigt är medveten om paradiset och dess belöning kommer att kontinuerligt kämpa i att uppnå det. Kommer kontinuerligt göra gärningar för att komma dit. Och den som är medveten om helvetet och dess vidriga straff kommer kontinuerligt att avstå från att synda och de gärningar som för honom närmare till helvetet. Gärna den här medvetenheten om nästa liv, återuppståndelsen, domedagen, paradiset och helvetet. Den medvetenheten är en drivkraft och får oss att inte ge upp, får oss att fortsätta och göra saker och ting kontinuerligt. Hänger ni med? Så att när man tänker på paradiset och man vet den stora belöning som finns där i, allas, gör lite sunna böner, eller hur? Gör lite extra, fasta lite extra så att du får denna belöning och fortsätt att göra det. Och när du ser haditherna, verserna om helvetet, blir rädd. Då ska du ständigt hålla dig borta från haram och stora synder och knark och narkotika och haramförhållanden och liknande. För du vet att de här sakerna kan leda till helvetet. Eller hur? Och han nämner också en tillfärd av vissa ulema. Att hadithen är också ett bevis på hur pass bra och viktigt det är att tänka på paradiset och helvetet i bönen. Att det är någonting som kommer att inge en känsla av khushu och inlevelse. Ni vet ofta man står och ber, man kanske tänker på dunya, arbete och vad man ska göra efter bönen och vad man ska äta. Det är inte khushu, det är inte inlevelse. Och Allah har ju prisat dem som ber med khushu, eller hur? Så hur får man khushu? En sebab, en orsak är just att tänka på paradiset och helvetet. För den som tänker på Jannah och Nar kommer inte stå ofokuserad. Kommer inte stå och tänka på vad han ska äta eller vad han ska göra efter bönen. Kommer stå och tänka på att han vill till paradiset. Och han vill gärna räddas från helvetet. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Och förlåt att det blev lite för långt. Men inshallah vi fortsätter nästa vecka. Jazakumullahu khairan.